A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladet Premier League-podd upplever en måndag morgon. Som det brukar vara, det är fullt kaos. Vi startar om här igen efter att Frida fick ett bud och jag blev uppringd av en däckfirma i Wales som bara ringde upp, skrek mitt namn och la på. Jag vet inte ens vad vi ska försöka.
Jag hörde det här, han hittar inte på, ska sägas.
Alltså, jag hörde genom liksom länk här att det var någon som skrek hej Patrik liksom.
Ja, det är shoutout till Garth Tire Services som jag nu har googlat på telefonnumret. Det är mycket märkligt här. Men det är måndag morgon och vi försöker kroka i gängerna igen här då. Vi ska prata Premier League. Frida, det var en sprakande helg. Du var ute på äventyr och framförallt då North London Derby igår eftermiddag. En tillställning jag tror vi kommer återvända till fler gånger under den här säsongen.
Ja, det kan ju möjligtvis ha varit Mikel Artetas tyngsta seger. I alla fall sen FA Cup-segern, tänker jag. Eller FA Cup-titeln. Det var en otroligt minnesvärd match i alla fall. Både sett ur Tottenham-perspektiv av mindre bra skäl såklart. Men framförallt då ur Arsenal-synvinkel. Att det var en sån, en riktigt stabil och överraskande säker seger ändå. Och stämningen på Emirates var alltså helt ofattbart bra. Det var nog länge sedan. Det var en sån god stämning där inne och det är inte så konstigt för att det har ju gått lite så där ett bra tag nu. Men någonting som jag lade märke till, alltså redan innan matchen hade dragit igång och Mikel Arteta skulle göra sin sån här införintervju med Sky och så kom han ut då, för att de gör ju fortfarande de här intervjuerna precis vid planen på grund av covid-skäl, så att de går alltså inte in i spelartunneln som de brukar. Men när han kliver ut där så får han ett sånt otroligt bemötande av de åskådarna som hade hunnit ta sig in då på Emirates redan. Och redan där man såg att han nästan blev lite tagen, alltså lite rörd av hur de verkligen stod bakom honom. Och att det sedan följdes upp av en seger så här, där det kanske ändå var mest alltså tonårsduon i Bukayo Saka och Emil Smith-Rowe, det är ju på något sätt de som får symbolisera den här segern. Så det var en otroligt bra dag för Arsenal. På samma sätt som det var en katastrofal dag för Tottenham. Inklusive då Harry Kane som har ju den här sekvensen. Alltså allt gick ju emot honom i den här matchen. Så mycket kan man ju säga. Men så har han ju den här sekvensen också vid Bukayo Sakas mål, där det först är Harry Kane som tappar bollen i offensivt straffområde och så vänder spelet och han löper ju hemåt, och det är ju ett fantastiskt grovarbete. Men problemet är att hans glidtackning på Bukayo Saka gör ju nästan saken ännu värre, och sen så gör han mål och så står Arsenal på 2-0, var det va? Eller var det 3-0 till och med, Bukayo Sakas mål. Det är så många mål så att man kan inte ens hålla rätt på dem i huvudet. Så att det var ju en bedrövlig insats av hela Tottenham, hela mittfältet. Jag vet inte ens om det existerade under första halvlek. Det fanns så mycket ytor för Arsenal att jobba på. Och det är ju lite det där också, att ska man köra med den här taktiken som Nuno uppenbarligen hade bestämt sig för, att man slår en massa långbollar från backlinjen upp till sista tredjedelen och hoppas att Kane eller Son eller någon annan spelare vinner dem. Ja, men då behöver man vinna dem, men det gjorde de ju inte. Alltså Arsenal sög ju in varenda boll och sen så vände de spelet, kastade fram all offensiv kraft de har. Då går det så här. Så att ett felbalanserat lag från Nunos sida. Han ville inte bedöma sina spelare inför journalisterna efter matchen, men ansåg ju att han hade fattat fel beslut. Men ja, nu är det han som är satt under press och inte Arteta, bara en sån sak.
Mm. Alltså det är ju fascinerande hur det är från det här läget när Tottenham ledde serien och Arsenal låg sist. Vad som har hänt de tre matcherna efter. Att Arsenal vinner tre raka, Tottenham torskar tre raka den här matchen nu. Och att Arsenal då spaterar förbi Tottenham i tabellen också. Och gör det på ett alltså sånt dominant sätt som de gör i den här matchen. Man är ju otroligt imponerad över hur de har liksom stött tillbaka. Och liksom farten, 2-0-målet, den liksom farten i det här anfallet. Och hur liksom enkelt och allting bara går som på liksom ett snöre. Det måste vara det är utan tvekan den största segern för Arteta sedan han tog över, skulle jag vilja säga nästan faktiskt. För att det här var verkligen någonting som väcker tro.
Ja, men visst är det så. Det finns så många saker i den här matchen. Som Arsenal-supporter så kunde den på något sätt inte varit bättre. Dels överkörningen i första halvlek, alltså den totala spelmässiga dominansen. Att första målet är Bukayo Saka till Smith Road, liksom tonåringarna som är klubbens framtid.
Det värsta är att de är ju inte riktigt tonåringar längre, men man fortsätter att säga
nej, Saka har väl precis fyllt 20 typ förra veckan.
Ja, jag tror Emil Smith Road är väl 21 vid det här laget.
De kommer vara tonåringar när de är 26-27 också.
det är Jesse Lingard all over again.
Men det är liksom på något sätt klubbens egna produkter, klubbens framtid som gör det första målet. Och det är ett Tottenham på hälarna förstås. Det är ju ett riktigt svagt försvarsspel även om målet är vackert. Ramsdale kliver fram som ett väldigt ifrågasatt nyförvärv, gör en matchavgörande räddning som är helt fantastisk och är väldigt bra. Jag skulle prata lite mer om Ramsdale strax här.
Ja, det är väl den här passningen, alltså där Xhaka får liksom kliva upp i Lucas hälar och där det blir en spelvändning och då när Arsenal utökar ledningen. Det var väl egentligen den situationen där han kanske var lite tveksam. Det man gillar med Ramsdale annars, det är ju att direkt efter matchen så var han ju förbannad på att han inte fick hålla nollan. Mm. Och det är ju precis den inställningen som Arsenal behöver. Så att där märker man att det har han verkligen bidragit med sen när han kom in. Så att han har ju varit en positiv överraskning får man ändå säga, för att det var ju ändå en liten ifrågasatt värvning på så vis att han kostade ganska mycket pengar.
Han kostade mycket pengar, han hade inte liksom infriat de där förhoppningarna som många hade på honom. Han var ju liksom såklart en av ligans mest lovande målvakter, spelade och startade ju liksom i U21-landslaget och så vidare, och såg fin ut under en period där i Bournemouth tyckte jag. Sen så var det som att det liksom inte blev någonting av det när Sheffield United tog in honom för att ersätta, får se vem hade de nu innan,
Henderson.
Ja, Henderson, precis, så var det liksom en försämring kändes som Henderson som hade varit så väldigt bra. Men det hängde väl ihop väldigt mycket med att Sheffield United också var mycket sämre andra säsongen i
ligan. Jag tyckte inte att han var så mycket sämre än Dean Henderson. Snarare så tyckte jag att folk övervärderade Dean Henderson den säsongen. Alltså han var
mycket
bra,
möjligt.
Det var inte det. Men han stod ju också för en del ingripanden som var lite tvivelaktigt. Han släppte ju in något skott mellan benen. Vem var det emot?
Ja, det var mot, mot Liverpool. Det var Wijnaldums strumprullare där som i slutet. Som...
Jag bara menar att jag tror kanske att det blir lätt också att man hamnar i någon sån här... att man får lite tunnelseende och sen så stämplas då Dean Henderson som en succé. Mm. Medan Aaron Ramsdale då som släppte in en massa mål eftersom att Sheffield United gick på knäna. Ja, men då är han liksom inte sådär jättebra, men... Här visar han har ju ändå visat nu, alltså inledningsvis, att han har såklart kvalitet och annars hade de ju inte köpt honom.
Ja, nej, men det som jag slagits av Ramsdale de här matcherna han har spelat är att han faktiskt besitter de här ledaregenskaperna som man har saknat, som man saknat utav Bernt Leno också, som ju inte känns som. Han är där, han skriker, han ställer krav. Han är väldigt, väldigt liksom närvarande och liksom en betydligt större del av hela försvarsspelet är känslan. Även om han kommer göra ett misstag eller två så känns det som en personlighet som vi har efterlyst hos Arsenal. Att de behöver mer av den typen, de behöver mer röster på planen, de behöver folk som ställer krav på sin omgivning. Och det är ju den känslan jag får utav Ramsdale. Och det är inget som jag har lagt märke till i alla fall. Det är möjligt att han har haft de här kvaliteterna tidigare. Men det är inget jag har lagt märke till i alla fall hos honom tidigare.
Men är inte också så att hans status har varit lidande av att han har spelat i lag som åkt ur två säsonger i rad på något sätt? att han spelade i Bournemouth och åkte ur. Han spelade i Sheffield United och åkte ur. Och sen då så blir det ganska tacksamt att Arsenal värvar en målvakt från ett, liksom, som åkt ur två säsonger i rad för massa pengar. Och man reagerar på det. Det var liksom på så sätt. Och sen nu ändå håller jag helt med i liksom sättet han reagerar på den här helt sjuka räddningen när han drar den i ribban där. När han, jag förstår inte riktigt hur han får ut den handen för att dra upp den i ribban till att börja med. En helt fantastisk räddning. Alltså. Ja, och det han reagerar på, det är inte att börja high-five med, det är bara att börja skrika på varför låter ni den där spelaren komma till skott där på sina spelare istället. Mm. Och jag håller helt med i er analys. Det är liksom helt rätt inställning på honom och väldigt lovande start.
Det finns ju andra saker också som jag tror är viktiga för att Arsenal ska lyckas vända det här. Nu har de ju det delvis genom den här segern, men för att de ska lyckas liksom hålla i det här nu. Och det är ju att de har satt vissa komponenter på plats. Ja, men ta en sån som Tomiyasu. Det är inte som att han syns jättemycket, men det han gör på planen, alltså, man har ju fått en stabil högerback. Och det tror jag är skönt med tanke på att det har funnits otroligt stora frågetecken kring just den positionen. Och man har inte riktigt vetat vem Arteta föredrar. Man har bara vetat i stort sett alltså vilka han inte föredrar på den positionen. Och så har det roterats ganska friskt och kommit med en massa lösningar. Nu känns det som att man har sin fyrbackslinje där med Tierney, Gabriel, White, Tomiyasu. Bara en sån sak tror jag inger en sorts trygghet. Ända lite, eller det stora minuset från den här matchen, det var ju att Xhaka klev av skadad och det ser ju inte jättebra ut. Inför den här matchen var ju första gången på väldigt länge som de faktiskt inte hade en enda spelare på skadelistan. Och så lär det väl inte se ut till nästa omgång nu på grund av Xhaka. Så att det är förstås såklart någonting som inte var bra från den här matchen, men det var väl också det enda.
Måste stanna vid Tomiyasu lite av förklarliga skäl också.
Att han vann den östasiatiska kampen mot
bara en sån sak så går han ju in i mitt hjärta för det. Nej, men alltså, han är ju liksom i grunden i landslaget och han spelar ju mittback. Och det syns ju också liksom att han kan spela där, och det funkar ju med att du har Tierney som är så otroligt offensiv och du får den här liksom så här, Janne Andersson, IFK Norrköping 2015-skiftet, när du får liksom en vänsterback som går upp väldigt mycket offensivt och en högerback som sjunker ner och blir en del av en trebackslinje istället i liksom defensivt läge. I Tomiyasus fall, vad är det? Jag tror han har förlorat 2 luftdueller på sina första 3 matcher totalt, vunnit mest dueller, vunnit mest nickdueller i hela Arsenal under den här inledningen. Och det gör han från att komma från Bologna på deadline day, bara gå in rakt in i startelvan och bara lugnt leverera. Och jag trodde inte han skulle hantera det med det lugnet och den skickligheten som han har gjort, det ska jag ärligt talat säga. Men det har han.
Ja, den här startelvan som Arsenal ställde ut igår, det var ju egentligen första gången på väldigt länge som man kände att ja, men det här är en bra startelva. Det här ska vara Arsenals första elva. Och de spelarna som finns på bänken, ja, men där finns lite alternativ. Det fanns ingenting man var riktigt upprörd över. Alltså att någon spelare fick stå åt sidan och sådär som man tyckte skulle ha varit med. Och den känslan är man är inte bortskämd med den, så att säga, när man ser Arsenal spela.
Också väldigt tacksamt att just att för alltså en mittback som Ben White som kanske inte har storleken till sin fördel men har liksom andra kvaliteter som mittback att ha en lite mer reslig och duellvinnande ytterback in till sig. Det funkade ganska bra deras samarbete, även om det var väl något tillfälle där det blev en spörskans när Gabriel och Ben White gick på samma boll. Det kändes lite så här juniormisstag nästan. Båda två går på det är väl Harry Kane som droppar ner och förlorar den duellen, och så plötsligt så håller det på att bli ett friläge framåt istället, men bollen studsade Arsenals väg den gången. Jag ska säga någonting om Tottenham här. Och inte bara det att Nuno fick organisationen fel till den här matchen. Det blev väldigt uppenbart. Arsenal kunde ju bara springa igenom det där mittfältet. Pressad Nuno i spelet och Santos, men också en Harry Kane som absolut inte levererar. Man vill inte säga det, men det ser nästan ut som att han inte är fullt motiverad.
Ja, alltså jag vet inte om det är det. Jag tycker mest att han känns lite, alltså att det är snarare tvärtom, att han försöker göra enkla saker lite för svårt. Att han drar sig ur alldeles för ofta ur straffområdet. Och det har vi ju sett förr. Alltså det var väl under Mourinho han fick den här lite mer playmaker-rollen. Men det är som att han försöker göra för mycket, eller han vill för mycket. Och det blir ju väldigt tydligt vid den situationen där han jobbar hemåt och ska liksom glidtackla framför Bukayo Saka, och så misslyckas det totalt. Han har ju ett par lägen här där man faktiskt är lite överraskad att han inte sätter den. Eller det är väl särskilt en möjlighet som jag tänker på där han kom ganska fri då, om man trodde att han skulle få in den bollen i nätet. Så jag tror mer att det handlar om att han känns lite off. Och jag tror inte att det har med motivation att göra, utan mer att det är andra saker som stör honom. Och kanske då möjligtvis en vilja att verkligen visa då att nej, men jag kan leverera för Tottenham trots att jag ville gå till Manchester City i sommar. Så jag tycker mer att det känns som att det är överarbete som är problemet. Men, ja.
Samtidigt saknar man ju djupledslöpningarna. Jag tyckte han gjorde det liksom inte svårt för backlinjen någonsin. Tidigare så har han varit så väldigt, väldigt, men kanske är den här lite mer nya rollen snarare då. Han har ju varit så otroligt vass i sina tajmingar, i tajming på sina löpningar. Det tyckte jag liksom att det var lite enkelt att försvara mot honom.
Alltså sån såg man ju inte till heller riktigt. Förutom den gången när han knyckte bollen från Ödegaard och sen så hade han något skott i burgaven, tog det väl. Det var väl egentligen enda gången man såg honom också, förutom då vid reduceringsmålet såklart i andra halvlek. Så att ja, det var ju fler spelare som var väldigt anonyma i Tottenham också.
Det ligger mycket i det du sa om Kane, Frida, där liksom att det känns ändå som att, alltså mentalt, man vet ju aldrig hur en spelare reagerar på den liksom stökiga sommaren som Harry Kane har haft. Och det blir ju oavsett att han sätter sig i någon sorts läge där det är annan form av förväntning från honom själv, från supportrarna på honom efter att man... Ja, att han ändå blivit kvar trots att det var så uppenbart att han ville lämna. Och då blir det ju, vissa spelare hanterar det på visst sätt, vissa gör det på andra. Och i Kanes fall så verkar han inte riktigt hitta ett rätt sätt att hantera det än, uppenbarligen, eftersom att han inte lyckas leverera.
Nej, och blir ju frustrerad också mot slutet, såg man ju att han... Ja.
Ja. Nej, men...
Förståeligt.
Jag tänkte vi skulle plocka upp en fråga här rörande just... Nuno Espirito Santos. Den kommer från Wilmer Lundeblad. Nuno var långt ifrån första valet tills Paratici kom in. Sen blev han det. Nuno är Paraticis val. Nu har man 0-9 senaste tre och ligger i botten på all offensiv statistik och löpmeter. Inget av nyförvärven startar matchen. När Nuno oundvikligen får sparken bör väl även Paratici gå. Så lär det ju inte bli, men
det tog några månader och så är de tröttna på Paratici.
Ja, och sen så ska man ju, man ska ju faktiskt för ju säga det också, att Nuno har ju funnits på radarn innan Paratici kom in. Det fanns ju rykten om Nuno in, alltså redan i januari förra året, eller i år blir det ju. Så att det där är ju inget nytt ändå att han har funnits med i diskussionerna, och sen fanns han ju med i diskussionerna tidigt in ju på sommaren, och sen så ville de inte ha honom, men sen när de inte fick någon annan så fick det bli han till slut. Så att det var väl Fonseca som var närmst där, men det var ju någonting som inte föll dem i smaken heller med honom uppenbarligen, så att de gick på Nuno istället. Men jag håller ju med, alltså det är klart att han borde sitta löst. Och vilka finns på marknaden? Det är väl Conte. Conte är det pratas om nu, både till Manchester United, eller det är den som man tar upp liksom, som möjligtvis skulle kunna gå in både där och i Tottenham, även om han såklart också har en spelfilosofi som alltså det är ju liksom inte Pochettino riktigt. Så att det, vi får väl se hur de gör, men jag tycker det är lite oroväckande ändå när det känns som att spelare kanske inte riktigt spelar för Nuno, eller alltså för tränaren. Och jag tyckte inte att spörspelarna gjorde det igår.
Jag ser inte att Fonseca hade varit rätt val, men det är intressant där. Jag gick väl ut och sa det, att jag spelade för offensiv fotboll för att Tottenham skulle vilja ha mig i slutändan. Är det inte liksom offensiv fotboll som borde vara där Tottenham på något sätt vill spela också?
Jag tänker, kanske en farhåga också att det skulle bli lite för naivt, att de flesta tränarna säger ju det, Premier League är en liten annorlunda liga. på så vis. Alltså
vi ska spela underhållande fotboll, säger man, och har någon vision och idé och kommer dit. Jag tror ju på så där, Fonseca tror inte jag hade blivit lyckat ändå, ska sägas. Men det är också intressant när man väljer liksom hans antites på något sätt i slutändan.
Vi bara kommentera Thierry Henrys och hans granne på läktaren där.
Ja, vad mysigt de såg ut att ha det.
Ja, de såg ut att ha det jättetrevligt. Han satt ju såklart då med Daniel Ek, Spotify-grundaren, som har ryktats och väl uttryckt ett önskemål, eller i alla fall en förhoppning.
Han har ju lagt ett bud.
Han la ett officiellt bud till slut?
Ja, han la ett bud enligt honom själv, men som Kronkis inte har bekräftat, tror jag. Nej. Men det ska ha lagts ett bud som Kronkis.
Jag tyckte det var otroligt upplyftande att se att Thierry Henry inte satt i kostym utan i Arsenal-tröja på läktaren.
Ja, men där också ju Thierry Henry har ingått liksom i en grupp med gamla spelare då, som skulle vara en del utav det köpet.
Jag tror Bergkamp var väl med också.
Precis, Bergkamp och någon till också. Jag vet inte hur mycket vi behöver fokusera på det, men det var intressant.
Det blir stökigt om Vera var med i den gruppen nu.
Ja, jag vet inte.
Det hade du varit i och för sig. Han har klivit in som tränare då. Bira, det är inte fan hur det hade gått. Men de spelar ju ikväll. Det är den enda matchen vi inte hinner med att prata om.
Vi måste väl säga att Brighton kan vara serieledare när ni lyssnar på detta.
Exakt, jag skulle säga att det är troligt att Brighton kommer vara. Jag håller dem ändå som favorit i den här matchen. Och att de kommer kliva ur den sjätte omgången som serieledande faktiskt. Det hade varit lite häftigt. Vi går vidare från North London Derby till toppmötet mellan Manchester City och Chelsea. Chelsea som på hemmaplan har framförallt sett, även på bortaplan ska sägas, sett otroligt starka ut, försvarsmässigt orubbliga, med kvalitet upp på toppen med Lukaku, men inte deras bästa match den här gången. Och 1-0 till Manchester City kan få stor betydelse i slutändan på den här säsongen.
Jag har inte spelat så där jättebra egentligen de senaste matcherna, men startar från mötet med Aston Villa där de ju ändå vinner med 3-0, men det var ju inte riktigt en 3-0-seger sett till alltså deras insats då. Och jag tyckte det var intressant det Tuchel sa i sin post-match-intervju, att han tyckte det kändes som att Chelsea helt saknade självförtroende och att de spelade som om att de skyddade någonting. Och det var lite intressant, för att varför skulle de inte ha självförtroende när de har gått så starkt inledningsvis? Och visst, möter Manchester City, men Manchester City har ju också visat att de har svagheter. Så att just själva inställningen från första början från Chelseas sida var ju förvånande ändå. Samtidigt som City då står för ett helt fenomenalt pressspel och gör det, eller alltså fullföljer det pressspelet från minut 1 till minut 90. Och det gör ju också att Chelsea får ju inte en lugn stund på hela matchen, alltså på bollen, och lyckas ju sällan komma ur de situationerna när det kommer folk från alla håll och kanter. Så att jag skulle vilja säga att det här var en väldigt, väldigt väl genomförd match för Manchester City när de är på sin absoluta toppnivå, när de verkligen följer instruktionerna till punkt och pricka, samtidigt då som Chelsea underpresterar och inte verkade ha huvudena med sig den här gången. Första gången under Tuchel som de inte får till ett enda skott på mål, alltså bara en sån sak.
Ja, det är fascinerande faktiskt hur de blev så nedstängda verkligen utav Manchester City. Vi noterar också att ett litet inslag av Pep Roulette inför det här. Han har ju varit ganska konsekvent med sina laguttagningar i början på den här, spelat med samma startelva i stort sett. Här såg vi en liten rotation, en fronttrio med Gabriel Jesus, Jack Grealish som, ja, och Phil Foden. Jesus är ju striken där så att säga, men en väldigt typisk pepsk fronttrio ändå får man säga.
Alltså det är ju, vad heter det, Gabriel Jesus renaissance som han har fått här ändå, som när han har fått gå ut och spela på kanten, som tydligen ska vara hans bästa position, vilket väl också visar att han gör väldigt mycket nytta från. Det känns som att han är väl den som stärkt sina aktier mest sett till liksom hur aktierna låg inför säsongen, om man tittar bara på säsongsinledningen i offensiven i alla fall.
Ja, och det är ju också, alltså det är ett väldigt skickligt mål också. Alltså det är väl trängt läge där och att han ändå får iväg ett avslut, så att nej, som sagt, Chelsea eller Man City visade verkligen att man inte kan räkna bort dem riktigt än, även om de nollas mot Southampton och förlorar premiären mot Tottenham och sådär. De har S i rockarmen, så att säga.
Det får man säga. Nej, jag tror att det är väldigt dumt att räkna bort City någonsin. Vi såg dem öppna lite sådär trevande förra säsongen också, för att sen mer eller mindre jogga hem ligan.
Ja, en liten shoutout också till Cancelo, som jag tyckte, ja, alltså han hade ju roligt, om man säger så. Mm. Och samarbetade ju väldigt väl med Grealish också. Ja, tyckte att han var superb. Samma sak med Rodri också, som också hade en rolig eftermiddag på jobbet.
Mm. Ja, och det är som sagt... Tre tappade poäng på hemmaplan, eller åtminstone en då för Chelsea. Det är sånt som kan komma att kosta de här toppmatcherna. Det ser ju nästan ut som att man säger topplagen inte kommer tappa speciellt många poäng mot den nedre halvan. Utan det kommer vara väldigt mycket de här matcherna sinsemellan som kommer vara de avgörande för ligan den här säsongen.
Så det var ju att, underbara resultat den här omgången, bara sett till liksom objektivt betraktande och toppstriden. Och ja, det är inte bara för att Brighton kan ta över serieledningen, utan för att liksom, det är så otroligt jämnt. Alltså bara hoppas att inget lag bara springer iväg som City gjorde, och att vi får där hela vägen in. Det hade varit så fruktansvärt roligt, tycker jag.
Ja, precis. För det är den känslan man har haft. Men så är det ju en omgång där vi ändå får känna på att det finns mer liv i den här ligan än bara en frontfyra som ska jogga hem alla poäng. Vi tar oss till Manchester Old Trafford, Frida, där du var på plats och fick se United förlora på hemmaplan mot Aston Villa efter, det var mycket dramatik, inte minst på slutet. Målet kommer sent och det blir straff för United och så vidare. Du får summera känslorna från Old Trafford.
Ja, nej, men precis. Alltså, jag var ju lite, inte ledsen, men det är klart att man tänkte att oj, nu möter liksom Chelsea Man City i London, och sen så sitter jag här på Man United Aston Villa. Men de orden, eller jag sa ju inte dem högt, men de tankarna fick jag äta upp i alla fall. För att det här var en riktigt underhållande match faktiskt. En av mina favoriter så här långt under säsongen. Och det var innan jag såg Brentford-Liverpool. Så att jag här var i alla fall en av mina favoriter på plats, så kan man säga. Och ja, alltså, det finns så många lager av den här matchen att man vet knappt var man ska börja. Det blev ju väldigt dramatiskt på slutet, och hela den biten får vi ju komma in på med straffar och allt som hände där. Men just under första halvleken så tyckte jag att, ja, men det är väl klart att Manchester United, klart de kommer till lägen, klart att de har avslut. Det är ju det man förväntar sig av de spelarna. Samtidigt så har Aston Villa ett par riktigt ruggiga chanser också. Matty Cash hade ju... Ja, han var riktigt bra mot Luke Shaw, som klev av efter ett tag i den första halvleken. Och det tror jag var lika bra, för att jag har inte sett Luke Shaw så dålig sen, alltså Mourinho-tiden nästan. Matty Cash var så pass bra att han bara stormade förbi helt unikt, och hade ett inlägg som nådde taget på andra sidan, så där taget borde ha gjort mål men missade, så att det var verkligen frukt, och de hade som sagt ett par lägen då Aston Villa att ta ledningen redan då, så det var inte som att det var en smash and grab att de lyckas få in ett ledningsmål på slutet och få med sig 3 poäng sådär. Det här var en väldigt jämn match överlag. Jag tror att expected goals också, ända fram till en, ja, men till Aston Villas mål, så låg expected goals på ungefär samma för båda lagen. Och det säger ju något också då. Om
detta om trots att Manchester United faktiskt vinner skotten med 28-7.
Ja men exakt. De hade väl många skott på mål, och särskilt då i första halvlek också. Och jag tyckte Bruno Fernandes var väldigt bra också. Att han hittade ändå fram med några bollar, och de kom ändå runt och sådär. Så det var inte som att Aston Villa... Det var inte som att det var helt stopp där. Men sen samtidigt så la Villaspelarna ner ett sånt otroligt stort grovjobb. Det fanns en sekvens som fastnade på min näthinna, där McGinn han tappar bollen ganska högt upp och så vänder spelet då. Och jag tror det är Greenwood som får den till slut. Han fick den ett par gånger i djupled. Man hade väl ingen lyckad match i övrigt. Och han kommer löpande med bollen. Och helt plötsligt bara kommer McKinn bakom honom. Springer som tusan. Alltså jag har inte sett en spelare springa så snabbt knappt. Och då finns det ändå ett par hyfsat snabba spelare på... eller det fanns ett par hyfsat snabba spelare på planen den dagen. Men McKinn, han hinner upp. Han stör Greenwood tillräckligt för att Greenwood ska... Jag vet inte riktigt vad som hände. Han fick väl iväg något skott, men det gick väl utanför eller sådär. Så de la verkligen ner ett väldigt, väldigt hårt jobb. Och sen så... Jag vet inte, jag twittrade ju där om att jag skulle, och skrev ju i min krönika efter matchen också, att jag har fått en ny favorit. Och det är Aston Villas nya assisterande tränare på fasta situationer, Austin McPhee, som är väldigt lätt att lägga märke till. Jag har ju sett och skymtat honom ju, såklart när man har sett Aston Villa de senaste matcherna på bänken där. Han har ganska långt hår och... Ja, men syns väldigt mycket, för att nu la man ju verkligen märke till hur ofta han klev fram och ställde sig bredvid Dean Smith i det tekniska området. Och det var ju vid varje fast situation, inklusive inkast. Och det märks ju att det är någonting de har jobbat på enormt mycket. I den här matchen exempelvis så valde de att överbelasta kanterna, som tryckte upp Tyrone Mings otroligt högt. Han var egentligen nästan mer en vänster wingback än en mittback, alltså när de hade bollen. Vilket då gjorde att det blev jobbigt för United att försvara, för det var helt plötsligt så många spelare. Och Courtney Hare sa ju också, som ju är den som nickar in det här målet i den andra halvleken som gör att Aston Villa vinner matchen. Han sa ju också att det var egentligen Tyrone Mings som skulle ha kommit på den löpningen, på den hörnan. Men att Mings sa åt Hare, nej men tar du den. Det känns som att du borde göra det. Och det målet räckte ju för att vinna. Och trots då att de fick en straff emot sig. Så att nu ska jag ta en paus. Så kan vi komma in på, om någon annan har någonting att säga, så kan vi komma in på hela Fernandes-haveriet också.
Alltså, förutom det otroligt roliga att det var just Target som inte var en Target, så måste man ju säga att alltså, Emi Martinez... Alltså sättet, jag satt det här innan då, liksom bara blicka tillbaka till den här Copa America-straffläggningen när Emi Martinez sitter och toksykar colombianer i den straffläggningen och säger allt möjligt till dem, till Jeremina och vem det nu var han skulle slå straffar. Han står och pratar med dem konstant under hela, du kommer missa, jag vet var du ska slå och så vidare och så vidare. Sättet han hanterar den här Ronaldo Fernandes, alltså diskussionen som ändå på något sätt dyker upp inför då den här sena United-straffen, när då tydligen Bruno Fernandes ska ha fått liksom förtroendet från Solskjaer inför att du är fortfarande första straffskytt.
Ja, han bestämmer ju, Solskjaer bestämmer ju inför varje enskild match.
Ja, varje enskild match, ja. Och i det här fallet var det ju då Bruno. Och det är ju i sig är ju jätteintressant, men då att Emi Martinez springer fram till Cristiano Ronaldo och säger du borde ta den. Lägger in det lilla liksom fröet på något sätt. Sen går in Bruno Fernandes, som vanligtvis aldrig missar straffar. Naturligtvis, perfekt för dramaturgin, dundrar en 25 meter över.
Och det är ju inte ens att han säger du borde ta den, utan det är ju mer så här, nej, det är klart att du ska ta den. Alltså att det blir på det sättet. Så det är väl klart att, eller klart är det ju inte, men det märks ju väldigt tydligt att Fernandes blir ytterst påverkad av detta. Det ska ju sägas att han hade ju satt liksom ett facit på 22 av 23 straffar, så det är ju inte jättekonstigt egentligen att han lägger den här straffen. Och hade han inte missat, så hade väl ingen någonsin ifrågasatt att det inte var Cristiano Ronaldo som klev fram. Men uppenbarligen så psykade ju Martinez honom. Och det ser man ju också efteråt när Mings går fram till Martinez och håller om honom, och så pekar ju Mings på sitt huvud så här med pekfingret, som att herregud, du lyckades verkligen psyka honom totalt. Så att, det var ju inte kul för Fernandes såklart. Men där får jag ändå säga att publiken på Old Trafford är oftast väldigt, väldigt bra. Och när han klev av så sjöng de ju hans namn. Det är ju klart att sånt där händer. Det är det som var alltså extra speciellt i just det här fallet, är ju att straffen är så otroligt bedrövlig. Och att den är så otroligt högt över. Så det var ju inte enbart det att det var en dålig straff. Det var ju en straff som aldrig någonsin hade kunnat gå i mål.
Ja, men alltså, men det är intressant, så även om Fernandes såklart fortfarande har jättehöga aktier hos fansen och sånt där, det där faktum att Ronaldo, alltså han, Ronaldo är inte van vid att inte få slå straffar, och Bruno Fernandes vet vi ju alla uppskattar också att ta straffar. Det är ganska intressant. Intressant eventuell konflikt som Ole Gunnar Solskjær ändå fått på sitt bord liksom, som han måste på något sätt hantera, och den är helt omöjlig att göra rätt, ja,
jag,
med. Liksom.
Men jag tror inte att det är någon, nu är det ingen problem längre. Nu blir det Cristiano Ronaldo nästa gång, antagligen. Alltså det är väl så.
Det kan det vi nog räkna med, va?
Ja. Och Cristiano, när han lämnade plan, jag kan tänka mig att det här är ju lite speciellt också eftersom att Fernandes är hans landsman. Och de har ju en viss hierarki i det portugisiska landslaget, där Cristiano Ronaldo är så mycket högre än alla andra, inklusive då Fernandes, som dessutom inte hade något speciellt bra EM och sådär. Och när Cristiano, när han lämnade planen, han tittade inte ens upp. Alltså de sjöng ju hans namn också, men till skillnad från alla andra spelare så tittade han bara ner. Han var först ut från planen, så att det märktes ju att han var inte glad, om man säger så, efter det här.
Nej. Vi tar oss då från Old Trafford till Brentford.
Ska vi bara nämna också att Solskjær tyckte att det var offside på, ja, på det, segermålet. Det var, ja, det första han sa när man pratade med honom efteråt, att han tyckte inte att det borde ha stått. Och min take på det är att jag kan förstå lite grann vad han menar, eftersom att vi hade det här målet i mötet mellan Leicester och Brighton förra veckan, där Barnes, ja, det var egentligen två gånger om, men det var ju särskilt en gång där Barnes blev avvinkad för offside, och så stod det inte Leicesters mål då. Men grejen är att jag tyckte inte att det målet borde ha
dömts bort.
Jag tycker inte att det här målet borde dömas bort heller. Sen kan jag förstå det här med att man vill ha en viss kontinuitet i domarinsatserna, men ja. Jag tycker inte heller man kan skylla på det. Liksom.
Nej, och vi har fått frågor om det också, att Ole Gunnar ofta är väldigt liksom lite gnällig efter matcher. Det är väl FSG Out som skriver på Twitter där. Är Ole Gunnar den mest gnälliga tränaren i historien? Vill ha straff i varenda match. Vill att alla mål de släpper in ska dömas bort. Och till och med när de får straff med sig och bränner den ska motståndarna ha gult kort för protester.
Ja, han väljer ju att prata om det. Jag tyckte att han hade rätt, alltså efter matchen mot West Ham. Jag tyckte att Cristiano Ronaldo, han skulle troligtvis ha haft åtminstone en, och jag tror Solskjær sa väl två straffar, men jag tyckte väl att Ronaldo skulle ha haft en straff kanske i den, ja, det, matchen. Däremot så är det inte lite onödigt att slänga den här kängan mot Klopp, var det väl, ja, på presskonferensen inför det här med att undra varför vi inte får några straffar längre. Ja, det är kul för oss utomstående, men jag tror inte att det är så bra för honom, just för att precis som den här twittraren säger, så framställs man ju som lite gnällig då.
Ja, men jag tror att det handlar om att Ole Gunnar känner pressen, helt enkelt. Jag tror inte att det här är någon slags modus operandi från hans sida som är genomsnitt. Jag tror helt enkelt att han känner att han har en väldigt, väldigt bra, ett väldigt, väldigt bra lag, en bra trupp, inköpt för väldigt stora pengar med en väldigt hög, liksom stort lönekonto. Det finns ganska få ursäkter för honom nu, att han har liksom kommit in och han får liksom ställa om, och det saknas spelare och man har inte fått allt man har velat på transfermarknaden. Det här är på något sätt säsongen då det ska hända, där det ska lyfta under Ole Gunnar, och jag tror att han känner av den pressen lite grann, och jag tror att det är den pressen som sipprar ut då och då. Det där känner man ju igen från många tränare liksom genom,
ja, ja.
Genom
Arteta,
åren.
Arteta är lite likadan också.
Ja, och det
är så han hanterar motgångar, och det får vara okej också.
Ja, precis. Jag menar, jag tycker man ska vara ändå lite sådär, han är väldigt utsatt tror jag, Solskjær. Och eller utsatt, men jag tror han känner en väldig press att leverera den här säsongen, att ta en titel och så vidare. Nu åkte man ur ligacupen förra veckan. Det var väldigt mycket snack efter det också. Och,
ja. Problemet är väl också, för om man ska gå in lite på Man United och varför de förlorar den här matchen, så är det ju att de har en tendens att väldigt ofta falla in i motståndarnas matchplan snarare än att följa sin egen. Det är nästan som att vissa vissa, alltså att själva grundspelet inte riktigt sitter för United, att de inte har någonting riktigt att falla tillbaka mot, för att här blir det ju att man faller in i Villas matchplan helt och fullt, och då blir det lätt att man förlorar en sån här match, om dessutom, alltså sista tredjedelen, om man inte är tillräckligt klinisk där. Så att Man United har ju problem. Jag såg att Gary Neville sa någonting om att, ja, men Man United kommer aldrig vinna ligan för att de spelar inte tillräckligt bra som ett lag. Och då antar jag att han syftar på själva grundspelet. Att det inte riktigt sitter. Och det är ju någonting som är oroväckande, för att nu har ju Solskjaer haft ganska lång tid på sig att sätta just de bitarna på plats. Och det måste han nog se till att göra också ganska snabbt, om inte det här ska fortsätta bli en sorts berg-dalbana där man tar en jätteviktig seger och sen helt plötsligt åker man på en sån här förlust. Det är lite för ojämnt just nu helt enkelt.
Men alltså Solskjaers hela, alltså, grundplan är ju baserad på individuell kvalitet. Det är ju så jag känns, för att man ska liksom kollektivt försöka säga vad är Ole Gunnar Solskjaers fotboll, vad är det han vill få fram, så slutar det i att man ser, ja, men det är att sätta Bruno Fernandes i lägen som där han kan liksom med sin individuella skicklighet luckra upp saker, när Paul Pogba med sin individuella skicklighet kan luckra upp saker, eller liksom Rashford eller Greenwood med sin individuella skicklighet, Ronaldo såklart. Det finns ju inte någon grundplan.
Ja, det finns ju en skillnad, och det är ju när de möter lag som exempelvis Man City, där Solskjaer har ett väldigt fint facit. Och är ju för att då kan han sätta en matchplan som grundar sig på hur Man City spelar, för att man vet nästan alltid ungefär hur de kommer vilja spela eller vilka ytor de kommer vilja exploatera. Och det är väl lite det där att de har kanske inte en sån där jättebra plan när de möter Aston Villa då hemma på Old Trafford, en match som man ska vinna, även om Villa har ett väldigt bra lag på pappret numera och uppenbarligen väldigt skickliga också. Så det är väl egentligen det är väl där det brister helt enkelt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vidare till Brentford då. Och en för den neutrala publiken enormt underhållande match, tror jag. För den lite mer den investerade publiken. lite mer magsår. Liverpool gör ju som vanligt tre mål i den här matchen också. De gör ju tre mål i varenda match nu för tiden i stort sett. Men det gjorde ju också Brentford, som var väldigt, väldigt bra här. Kan vi
bara nämna det ganska roliga facit att Brentford inte hade förlorat hemma mot Liverpool sedan 1938? Av förklarliga skäl.
Och Brentford som var väldigt, väldigt bra. Även om Liverpool kunde och hade möjligheter att stänga den här matchen, så hade ju Brentford också möjligheter att avgöra den tidigare, och till slut ett 3-1 resultat var väl rättvist ändå i slutändan kanske.
Ja, men det tyckte jag. Jag är ju så otroligt fascinerad av Brentford och har ju varit det ganska länge, ända sedan Championship-tiden, för att man har märkt att det är en klubb som, och det har vi varit inne på många gånger i den här podden, att den är väldigt välskött och de har hittat ett system att rekrytera och utveckla sina spelare på ett sätt som, ja, men det har man ju inte sett, inte minst på spelarna de har sålt vidare och sådär. Och att de nu lyckades behålla Ivan Toney när de klev upp till Premier League, det har ju visat sig vara så otroligt viktigt, för vilket anfallspar de har där i honom och Mbeumo. Alltså, det är så svårt att försvara sig mot. När till och med Virgil van Dijk, när han har det tufft, då vet man att det här är två,
det är bra på riktigt.
Det är alla strikers, det är bra på riktigt. Och det är bara att lyfta på hatten också och konstatera att Thomas Franks matchplan fungerade väldigt bra också, där överbelastade vi egentligen, alltså Liverpools högerkant eller till höger, om man sett, ja, alltså där Trent Alexander-Arnold befann sig väldigt, väldigt ofta, och det gav ju utdelning också.
Ja, och kanske framför allt i den här matchen där Joel Matip befann sig, för han hade ingen supermatch faktiskt.
Han räddade ju för sig en boll på mållinjen.
Han räddade en boll på mållinjen. Det var ju en åt varje håll där.
Ajers var värre.
Den var otrolig.
Den var helt sjuk. Man blev gladare av den än målen nästan. Alltså, det är otroligt fin brytning där på mållinjen. Mm.
Ja, det var fullt ö. Alltså, det är ju lite så när den här typen av lag möts ju. Det är ingen som backar hem och stänger ytor direkt. Och det blev väldigt underhållande. Och, det känns som Brentford kommer ta fler poäng. Och den där premiärsegen mot Arsenal känns ju mindre och mindre katastrofal för Arsenal, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, men för det var faktiskt den tanken som slog mig också. Men det är ju, de spelar ju väldigt direkt på något sätt. Mm. Och sen så har de ju en väldigt bra backlinje nu också. Ja, men inte minst då med Pontus Jansson som ju är väl inblandad i två målen här i alla fall.
Alltså man unnar honom ett mål här, alltså det är ju,
alltså
den missar upp ett mål, eller missar bollen och sen liksom drar den i undersidan av ribban och nej.
Ja, men de har många komponenter på plats och man kan ju absolut inte säga att Brentford kommer ha någonting att göra med nedflytningsstriden. Det skulle bli oerhört överraskad. Har man sådana strikers längst fram, alltså då tror jag inte man behöver oroa sig för sådana saker. Får vi nämna också att Mohamed Salah har gjort, eller han gjorde sitt 100 Liverpool-mål i Premier League.
Just det, på 160 matcher eller något sånt där.
157 kanske, någonting
ja,
sånt.
Ja, precis. Ja, det är ett otroligt facit han har. Curtis Jones, som vi inte har sett så jättemycket av den här säsongen, fick komma in då när det är en hel del skador på Liverpools mittfält.
Ett fantastiskt fantasy-drag av psyk bland annat, får vi säga också.
Ja, han.
Det är inte ofta man får säga ändå.
Han kom in, nej, men det kändes givet, han kostade inte så mycket pengar och det kändes givet att han skulle starta den här matchen med tanke på skadorna som finns på mittfältet där. Harvey Elliott gick ju sönder tidigare, Thiago och Keita också skadade och då är man nere på inte sådär jättemånga spelare kvar och Curtis Jones har ju visat att han kan hantera den rollen och gör ju ett mål.
Det var väl skönt ett mål. Var väl skönt för Firmino också att få komma in. Eller ja. Samtliga inblandade. Att han fick komma in även om han inte gjorde något sånt jättestort avtryck. Här.
Precis, tillbaks från skada. Och det hoppas för många att han kommer in och spelar lite mer.
Man kan väl ifrågasätta liksom också lite. Alltså Klopp gör ju bara ett byte här. Att hur, det känns inte som man har jättemycket tilltro till spelare som Minamino och Origi och så vidare i den här typen att komma in och förändra matchbilden. Det känns ju logiskt annars liksom, när du får den här kvitteringen mot dig, byt in mer offensiv kraft och liksom flytta upp för att jaga tre poäng. Men
det har han väl visat att han har väl inte jätteförtroende för varken Minamino eller Origi i de här matcherna, utan han låter de startspelarna var kvar väldigt länge.
Vi ska väl säga att Curtis Jones mål inte bara var ett mål. Heller.
Nej.
Ja, det var ju...
Han har ju ett väldigt fint tillslag. Han är ju ett hot från distans. Vi minns ju målet mot Everton här för det är två säsonger sedan, va? När han slog igenom i ligacupen och han curlade in den i bortre krysset med högern. Och, så såg vi honom dra från distans förra veckan också med vänstern. Så att... han kan.
Det här var ju inte curlat i alla fall. Det var ju, alltså den bollbanan, man mår ju väldigt bra av att se den. Om man säger så. Rakt upp i första krysset.
Ja, han har ju otroligt fint tillslag alltså. Så det ska bli spännande att följa honom framöver. För han kommer få en del speltid nu. Så länge vi har de skadorna på mittfältet. Och Thiago blir väl borta i alla fall till landslagsuppehållet är det sagt. Och Keita är det ju som det är med. Han är ju alltid... Han spelar tre matcher och sen är han borta tre och sen så ska det ta ytterligare någon match innan han är i form igen, så spelar han tre matcher och går sönder igen. Det är ju så hela hans tid i Liverpool har varit. Så att Curtis Jones lär vi få se mer av den här säsongen. Leicester Burnley. Leicester har inte kommit igång den här säsongen. Det känns som att det fattas en del. Det här var ju Jamie Vardy som först sätter en eget mål och sen sätter två i Burnleys kasse. Jamie Vardy inblandad i det mesta som hände i den här matchen, men bara kryss för Leicester hemma mot bottenlaget Burnley. Det är inte tillräckligt bra om man ska utmana de där topp 4 positionerna den här säsongen också. Det känns väl mindre och mindre sannolikt att de kommer göra det, Frida.
Ja, nej, det ser inte så jättebra ut. Jag tror att en del kan väl skyllas på skador också. Just att de har Fofana och Evans borta. Västergaard och Soyuncu har inte sett så där jättestabila ut. Hade det jobbigt i den här matchen också. Det var lite, eller en av frågorna på presskonferensen efteråt löd någonting i stil med att kan det vara så att Västergaard inte är bekväm med att spela i en hög backlinje. Men samtidigt så, och det påpekade Rodgers också, att han har ju spelat i en hög backlinje tidigare. Alltså både i Southampton som spelar med en väldigt hög backlinje, Danmark också för den delen. Så att det borde inte vara någonting som påverkar honom negativt. Men det, uppenbarligen så är det någonting som inte riktigt stämmer där. Så att då spelar det inte någon roll att man har Vardy där fram som fortsätter göra en massa mål om man då släpper in en massa också. Så att ett viktigt resultat för Burnley som fortfarande inte har någon seger i Premier League. Men ja, en poäng är ju bättre än ingenting. Och jag tror även att det var bra för deras tro på att de ska kunna hänga kvar. Att de kände att de fick med sig någonting här. Och det var ju en bra debut också för Maxwell Cornet, förutom att han då klev av skadad. Men han fick ju göra mål här också. Så att ja, positivt för Burnley och inte riktigt lika positivt för Leicester, även om de ju får med sig en poäng här i alla fall.
Vi tar oss vidare till Leeds West Ham. West Ham som tar tre tunga poäng här, och Leeds har problem, inte minst för att de har en del på skadelistan redan, men poängen trillar inte deras väg just nu. Istället Antonio som alltid avgör matcher. Han gör är vi inne på stopptid när målet kommer, eller är det precis på slutet där?
Precis innan är det väl.
Jag tror det är en minut 90 faktiskt som det kommer. Men vi sa ju det förra veckan när han var avstängd, att hade Antonio spelat med Man United så är det mycket möjligt att West Ham faktiskt hade vunnit den matchen. Mm. Och nu har han ju faktiskt gjort 5 mål på 5 matcher, och det är ju ett otroligt facit. Blev utsett till månadens spelare också i augusti, så att han är verkligen på riktigt, och ja, han har ju aldrig sett bättre ut egentligen.
Sättet han drar det här avslutet i slutet också, det känns, man kopplar Antoni till att ja, men han är stor, bufflig, liksom kraftfull, springer snabbt och inte så mycket mer. Men alltså den kylan, tekniken, lugnet i när han bara liksom petar förbi bollen från backen, och sen det här behärskad bredsida liksom ena hörnet i det här läget. Han har nog mer, det är en ganska svag spaning det här, men uppenbarligen mer än vad liksom ryktet säger i alla fall.
Jo, men det har jag sett också alltså hela säsongsöppningen. Alltså jag minns ju bara matchen med Crystal Palace när han har det här samarbetet med Fornals. Alltså han besitter ju en helt otrolig spelförmåga. Så att ser man inte det, då vet jag inte var man får man putsa glasögonen och med något extra bra puls.
Väldigt starkt, ja.
Ja. Nej, jag fick en fråga från Uffe Berg här på Twitter. Han skriver 33 poäng på senaste 35 Premier League-matcherna för Antonio. Alltid skämt om teknik, omskolad och så vidare. Men hur bra är han egentligen?
Men är det verkligen skämt?
Nej, det var rätt länge sedan. Det var rätt länge sedan som den diskussionen var.
Enda gången jag skämtar om Antonio, det är när man tänker tillbaka på den här snögubbe-incidenten för en herrans massa år sedan.
Ja, men han är ju rolig. Alltså, han är ju otroligt älskvärd spelare på alla sätt. Och det är klart att när han slog igenom någon slags skohornad spelare in i någon strikerroll bara för att han var stor och stark och började ösa in mål, så var det ju många, inklusive vi på det, som höjde lite på ögonbrynen. Men nu efter de här säsongerna så är det ju klart att Michael Antonio är ju en av ligans absolut främsta strikers. Det är ju ingen snack om. Det är ju en... Det är en spelare som kanske om man hade varit något yngre, där det hade varit liksom miljardpriser runt. Så pass bra är han faktiskt. Han gör ju West Ham dubbelt så bra när han är på planen jämfört med när han inte är det.
Om man ska nämna någonting om Leeds bara innan vi går vidare, så är det kanske att det är ganska oroväckande att Melier egentligen har varit en av deras bättre spelare de senaste matcherna, och har släppt in nästan flest mål i Premier League. Det är bara Tim Krul i Norwich som har släppt in fler. Det säger ju ganska mycket om att ja, de släpper ju till alldeles för mycket Leeds just nu. Har ju inte heller någon seger väl, än så länge.
Nej, och ingen Bamford bland annat, skadad ju.
Har ju för sig inte varit jättebra under säsongsinledningen, men
nej, men alltså, har ju varit väldigt viktig för honom liksom.
Jo, absolut,
om de ska studsa tillbaka här, så kommer de ju behöva den där kärnan från förra säsongen som var så bra. Men jag tycker det ser lite oroväckande ut för Leeds faktiskt. Man har ju på något sätt väntat att den här Bielsa-effekten ska avta och att det snarare ska bli Bielsa-tröttheten som jag har infunnit sig i samtliga lag han har tränat. Ska liksom komma för det senaste Leeds. Så det är frågan om de med de här skadorna som är nu och det lite pressade läget de befinner. De kan liksom inte rida på en framgångsvåg på samma sätt som de gjorde förra säsongen. Och jag är lite bekymrad för Leeds skull faktiskt.
Det är ju Rafinha som på något sätt håller upp nivån, känns det som fortfarande. Men det går ju inte bara att, alltså, ett Bielsa-lag funkar ju inte med en spelare som levererar. Det måste vara ganska många som levererar för att ett Bielsa-lag ska fungera.
Nej, verkligen. Och det är klart att
och det är ju riktigt, alltså, om man tänker på Junior Firpo exempelvis, alltså vid West Hams mål där, alltså ena målet, jag tror det är, alltså Donna Bowen.
Där han får självmål på.
Bowen. Donna Bowen. Gud, blev det väldigt amerikanskt. Donna Bowen får till ett skott som sen touchar honom. Då är ju Junior Firpo helt ur position. Och det visar ju också att Bielsa har ju uppenbarligen inte satt de bitarna på plats heller riktigt, så att han spelar och gör vad han säger eller att de drar åt samma håll. Och det krävs ju lite grann för att de ska kunna leverera ju, alltså med det spelsättet de har.
Nu ska det sägas att Junior Firpo inte bara att liksom såga honom bara för att han står felplacerad vid det här målet, men han var ju tomkant till och med på fembackslinjen när han spelade i Betis en gång i tiden. Den värvningen av Barcelona kommer jag aldrig förstå. Jag förstår inte hur de fick pengar för honom. Jag kunde ändå se att det kanske kan gå under Bielsa Elit, men hittills har det väl inte varit någon jättelyckad rekrytering heller.
Nej. Och nu dessutom verkar det som att Rafinha är tveksam inför nästa omgång här också. Är också småskadad. Så att det är lite kämpigt för Leeds just nu. Everton däremot, 2-0 mot Norwich, Doucouré.
Otrolig så, den här matchen.
Ja, det är ju en spelare vi har pratat mycket om under de här senaste åren. Och kanske ska han få det där sista riktiga liksom lyftet. Men för han har varit riktigt bra under flera matcher den här säsongen tycker jag.
Det jag gillar allra mest med honom, det är att, alltså, dels att han är så kraftfull, men också att han driver bollen så otroligt långa sträckor, alltså kors och tvärs över hela planen. Det måste vara väldigt jobbigt att försvara sig mot en mittfältare som kan ta kommandot på det sättet. Och det gör han verkligen i den här matchen, precis som du säger, och han har gjort det i flera andra matcher också. Och kommer helt plötsligt i såna här kanonlöpningar, alltså djupledslöpningar, att han både är liksom högt upp och lite lägre. Ja, otroligt... En otroligt bra i den här matchen. Planens lirare. Fortsatt tungt för Norwich där dock. Med Farke var han skyllde också lite grann på några dumslut och tyckte bland annat att Lucas Digne skulle ha blivit utvisad och sådär. De har ju haft lite oflyt får man säga, Norwich. Men det börjar se riktigt tungt ut för det.
Alltså, man har väl svårt att se Farke sitta resten av säsongen som man gjorde senast de åkte ur, om det fortsätter så här.
Nah, alltså jag tror nog att han blir kvar, för att det är snarare tvärtom, att när han skrev på ett nytt kontrakt nu senast i somras tror jag det var, då sågs ju det som Norwich viktigaste värvning. Alltså Norwich är inte riktigt intresserade av att lägga en massa pengar och se till att hänga kvar i Premier League, utan de vill ju ha en hållbar fotbollsklubb, och för dem gör det ingenting om de åker ner lite då och då. Alltså,
jo, men varje säsong de går upp liksom.
Skillnaden gentemot säsongen, alltså förra säsongen när de åkte ur, det är ju att de har nog ett bättre lag på pappret den här gången. Så att det skulle inte förvåna mig om det helt plötsligt vänder för Norwich. Det är några saker de behöver slipa till och sådär. De behöver lite mer flyt på sin sida. Men det känns ändå som att de kan ha det i sig.
Kanske. Ja, det ser tungt ut just nu i alla fall. Vi får bara nämna då också Watford Newcastle 1-1.
Newcastle skulle ju ha vunnit den matchen. Det var ju helt otroligt att de inte att de inte vann den matchen. Så många lägen där som de slarvar bort. Långstaff, målskytt igen för första gången sen succé-säsongen där för, vad blev det, 2 år sedan. Men hade ju också en jättemiss. Och jag tror det var, ja, men det var nog Sam Maximan som levererade bollen till honom vid den jättemissen. Och senare då, alltså när det var bara några sekunder kvar tror jag matchen, när Sam Maximan levererar bollen till Jacob Murphy som kommer helt ren med målvakten och alltså jag, Ben Foster är det väl som står nu igen. Och jag förstår inte ens vad han gör. Det är inte ens ett avslut. Det är, ja, han duttar ju bollen liksom rakt i famnen på Foster. Så att nej, där slarvar de bort lite på egen hand, Newcastle får man säga.
Ja, men Saint-Maximin är ju annars alltid sevärd i de här matcherna. Eller ja. När han spelar fotboll.
Det är synd bara att han inte har bättre lagkamrater runt sig.
Ja,
han såg helt bedrövad ut till slutsignal. Han gjorde ju allt han kunde.
Stackarn. Ja.
Han krigar på. Southampton Wolves 0-1 kändes oförtjänt tycker jag när det målet kom. Jag tyckte Southampton dominerade i matchen väldigt under stora delar och men de kan ju bara inte göra mål. Det kan däremot Raúl Jiménez göra fortfarande, även om han såg trubbig ut länge.
Ja, Wolves har inte heller kunnat göra mål, så att det här var ju helt enormt egentligen att Jiménez...
Att det blev mål i den här matchen överhuvudtaget var helt enormt. det var ett jättefint mål han gör, även om Southampton säljer sig ju, alltså backlinjen där, något otroligt.
Salisu... Benarek.
Ja, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Alltså, jättefint av Jiménez ju, som rullar in den här bollen enkelt till slut. Och 1-0 till Wolves, det behövde de.
Kan man lugnt säga.
Verkligen, ska vi se. Vi ska ta lite frågor också, om vi inte hade något mer att säga om just den matchen.
Det går väl att konstatera
den var inte så jättekul. Det var den inte.
Nej. Men det går ju konstatera att 5 lag fortfarande inte har en seger. Vi har ju nämnt många av dem här nu i sluttampen här, men det är ganska anmärkningsvärt många som fortfarande inte har vunnit en match när vi är inne 6 omgångar in i säsongen.
Det är första gången det är andra gången det händer någonsin i historien.
Då var det anmärkningsvärt.
men första gången det hände var faktiskt 1964-1965. Så att det var ett tag.
Ja, det är otroligt faktiskt. Vi har fått lite frågor. Johannes Åström undrar, vart har Takehiro Tomiyasu varit under hela mitt liv? Det är ta mig fan ett monster som äter upp allt i hans väg där på höga kanten. Fan vad jag älskar honom. Du kan väl bara få säga några ord till om Tomiyasu som ju har ändå satt ett avtryck under sin korta tid i Arsenal där.
Ja, alltså... Ja, vart han har varit.
Vem är han? Var kommer han ifrån?
Han kommer från Bologna till att börja med, men det har de flesta koll på. Men han är ju en av alla de här spelarna som har gått den här klassiska japanska vägen via Belgien. Alltså, för det finns ett lag som heter Sint-Truiden i Belgien som av någon anledning har fått för sig att ha väldigt många japaner i sitt lag och där väldigt många japaner går till för att därefter sen gå vidare till andra klubbar och så vidare. Jag vet inte exakt hur många...
Är det där Brightons Japan också befinner sig?
Exakt, det är det. Brightons Japan har hittat dit precis nu. Brightons Japan, ja precis. Eller var det dit han gick? Nu blandar jag ihop det, för när jag tittar på deras trupper så är han ju inte där.
Nej, jag vet ju att han gick till Belgien.
Ja, men om liksom Belgien har varit ett plats där svenska utlandsproffs förtvinar och försvinner bort i glömska, så har det snarare varit motsatta för liksom japaner. Jag tror de har 6 stycken i truppen just nu, japaner, i då Sint-Truiden. Och ja, Tomiyasu är en av dem som har gått den vägen, gick vidare till Bologna och så har han ju varit liksom bara allmänt säker. Han går ju som mittback i landslaget, det är det som är det intressanta. Och många i Japan undrar, men varför spelar alla honom som högerback borta i Europa? Men det är ju för att han funkar ganska bra som högerback, uppenbarligen också. Så att det är ju en, liksom bara renodlat duktig försvarsspelare som är lovande. Sen trodde jag som sagt, jag vet jag var inne på det, det är en bra spelare, men kommer han kunna lyfta Arsenal? Uppenbarligen så har ju han varit bidragande till att göra det i alla fall och ja, bemött mina tvivel på allra bästa sätt. Det skulle bli jättekul att se honom, att han tar för sig även på den här nivån.
Verkligen. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndag förmiddagen. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks om en vecka igen. Vi glöm inte, vi har faktiskt en superfin dokumentär ute om Tyresö och det den på något sätt uppgång och fall, historien som var Tyresö FF hela vägen till en Champions League-final. Den dokumentären kan man lyssna på i Damallsvenska podden, va, Makoto?
Det kan man göra. Den ligger
för
i det flödet.
För med plus ska säga, så att ni får gå in på Sportbladet och leta upp den. Men,
och ni som med lampa och lykta letar efter ett nytt avsnitt, vi brukar ju komma ut på måndagar där, så kommer det på tisdag istället av... Vi kan skylla på SJ faktiskt i det här sammanhanget.
Vi skyller på SJ.
Ska nämna också att Kaoru Mitoma, Brighton, japanen, är utlånad till Saint Gilloa och inte Sint Truiden. Viktigt att poängtera.
Ja, det
är skönt. Det är skönt att det blir fint. Hade du något mer att tillägga, Frida?
Nej, jag måste packa. Jag ska till Paris imorgon.
Till Paris imorgon. Till Paris. Till Paris. Mycket fint, men hörde ni, lycka till med de utflykterna. Missa inte Brighton, de kan bli serieledare ikväll. Det är rätt häftigt.
Utan Kaoru Mitoma, uppenbarligen själv.
Ja, precis. Ingen japan med den gången. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat, på återhörande.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.